Vidar var hemma hos mig och hjälpte mig. Vidar.
Vem är Vidar?
Vidar är son till Ted Magnusson.
Och vem är Ted Magnusson?
Ted Magnusson driver en målerifirma sedan 90-talet. Och aha, han är en sån målarmästare.
Aha, hur kom du i kontakt med Ted?
Det var Vidar som tyckte synd om mig och då kom han själv hem till mig igår.
Fick han ordning på spacklingen?
Vi håller på att jobba med alla ormar.
Ormar?
Alltså,
vi har massor med ormar i vardagsrummet.
Vad menar du med orm? Berätta nu.
Alltså ormar, det kan uppstå när du har till exempel typ så här fuktig tapet.
Och så buktar det
sig. Så buktar det, ja. Och på målarspråk så kallas det för ormar.
Och du har lyckats fixa en massa sådana?
Ja, det är ormar över hela väggen. Så,
ja, det märks att det är du som har varit där.
Ja, så, ja. Så Vidar var hemma hos mig och han bredspackla. Ja. Han bredspackla på en halvtimme hela väggen.
Mm.
Riktigt snyggt.
Mm.
Hej Staffan, välkommen.
Ja, hej.
Vi pratar om hantverksarbete.
Tjena.
Då har du mig till bordet här, Shang.
Mm. Jajamän.
Staffan, hur är det med din målerikunskap och spackling? Är du duktig på att spackla?
Spackling? Eva?
Va?
Spackla, måla. Alltså en riktig man. Rätta mig om jag fel, Chang.
Han går igenom en period just nu.
Han har köpt en ny lägenhet som han ska göra i ordning. Och nu har han fått för sig att bli händig.
Ja.
Så nu sitter han och skryter för mig om allt vad han gör med lägenheten.
Ja, ja. Nej, men jag kan byta lite strömbrytare och sådana saker kan jag göra. Lite elektriskt. Aha. Men i övrigt så är det tummen exakt i centrum av handen.
Men har du kännedom om el?
Kännedom om el?
Vad heter det? Man ska kunna vara kunnig inom el.
Jag är ju fan elektrisk själv ju.
Ja, det är sant.
Tycker jag i alla fall.
Det finns en huvudregel om man pillar hemma med strömbrytare och sånt. Och ska skruva bort dem och...
Stänga av strömbrytaren. Stänga av strömmen.
Ja, men alltid ha en hand bakom ryggen. Om ni känner till den.
Nej.
Jag tänker på Zorro.
Det är en sån där gammal regel. För att skulle det vara ström och du pillar med båda händer och spänningen går genom ena handen till den andra, då passerar den över bröstkorget och hjärtat. Ja. Och då kan hjärtat stanna. Men har du en hand bakom ryggen, då rör det sig genom ena sidan på kroppen ner till foten i sådana fall. Och då dör du inte åtminstone. Så, en bra tumregel när man pillar.
Ja, okay. Min lösning är som sagt för att dra ner strömmen helt enkelt med hjälp av en brytare. Och då kan jag ha händerna vad jag vill.
Mm. Vi gjorde det en gång på en stor industri, den stora strömbrytaren. Så skulle vi klippa en kabel som var grov grovare än en snusdosa. Men det var ström i den. Så man kan aldrig lita på det där helt. Så.
Gick du på begravningen sen eller?
Nej, jag försökte... Jag höll i en avbitartång för att äta mig genom yttersta höljet för att kolla om det var aluminium eller koppar i tattare som gör. Så ville jag veta vad för metall. Och det kom genom skyddshöljet. Och sen small det som ett gevärskott. Så var ena käften helt bortbränd. Alltså metallen smälte i. Det var en jävla smäll.
I have a feeling this will be a new part of our conversation every time. And a part where I will zoom out. Probably you, Ashkan, as well.
Ah, välkommen.
Och renovering.
Ja.
Ja.
Alltså jag måste säga att jag berättar för Chang att Vidar från Magnusson Måleri var med och hjälpte mig häromdagen med spärrfärg. Så jag tänkte bara skryta och jag har lärt mig att spackla lite grann.
Okay.
Så spårar du som allt annat.
Alltså jag tänker ju mest på makeup alltså, och tjusa kvinnor när man snackar spackla. Så det är min association av någon jävla anledning.
Brukar du göra det?
Alltså, nej, spackla kvinnor? Nej, men jag brukar ge försiktigt beröm om det, om det har varit framgångsrikt.
Vad betyder det? Spackla kvinnor?
Nej, men alltså måla kvinnor.
Alltså när du sminkar dig, att de spacklar sig.
Okay. Får
ta bort
rynkorna. Är det ett uttryck?
Ja. Alltså spackla, det är liksom ett slangord eller för att måla
sig. Säger man inte bara renovera?
Renovera kvinnor.
Renovera, det är mer operation. Spackla, det är när man sminkar sig väldigt grovt.
Aha,
många arbetsplatser får man ju inte kommentera kvinnors utseende. Får man göra det på kvartal?
Ni har inga kvinnor där, väl?
Jo, jag har Frida.
Jaha,
ja. Och hon, jag ska inte outa henne, men hon har en del egna regler som inte är de där generella och sådär. Så att, en gång var det någon som sa någonting om hennes hår, det var positivt och hon gillade det.
Mm.
Kom ihåg.
Tjejer brukar gilla komplimanger.
Det beror på
inte alltid.
Av rätt män. Ja, exakt. En ful person kan inte ge en komplimang. För då
nej,
är det sexistiskt.
Jag tror de gillar nog komplimanger även för mindre attraktiva män. Men de måste göra det till en grej att nej, han ska inte säga något om mig. För hon är så mycket finare.
Nej, jag tror de tycker det är creepy om en man som de tycker är ful eller
och det beror på hur du säger det.
Nej, inte nödvändigtvis.
Om du placerar dig själv i kompisfacket och säger, ja, åh, vad trevligt hår du har idag.
Att det är en betydligt äldre man på arbetsplatsen som hon ser som en fadersfigur som säger, vad fin du är idag.
Jag håller med. Men inte någon som hon tror kanske att han har någon intresse.
Ja. Man behöver ju inte smyga fram och flåsa fram det örat på henne. Det är klart, då kanske det kan tolkas lite.
Pratar vi fortfarande om Frida nu? Du, Staffan, när man går igenom din karriär,
ja,
så jag har nog aldrig sett något liknande hur mycket du har hunnit med.
Det beror på att jag har levt så länge också, i och för sig. Alltså började tidigt, på 1900-talet.
Ja. Hur gammal är du, Staffan?
66.
Jag har aldrig sett en fräschare 66-åring.
Ja, verkligen. Jag vill se ut så här när jag är 66. Alltså,
hörni grabbar.
Nej, men på riktigt, Staffan, nej, du är otroligt fräsch.
Nu blir han generad här.
Jag blir glad också. Sätt. Alltså, frågan är, men jag har hunnit, visst, jag har också inte haft någon jävla riktning i livet, alltså yrkeslivet egentligen. Det var, eller hur? Så att jag visste ju inte om jag skulle vara där eller hur taget.
Fast journalistik har ändå varit en röd tråd genom hela livet.
Ja, och framförallt väldigt mycket där jag får använda min röst också. Mm. Så att mitt röstorgan är centralt. Tack.
Har du jobbat med något annat förutom media? Alltså något helt... Finns det något annat, några dolda talanger?
Jag har bara jobbat med medier, ja. Jag
menar, sen du var 20-årsåldern?
Ja, sen jag var, alltså, när jag var 19 så praktiserade jag på radion, Stockholmsnytt, som fanns före lokalradion, Arskan. Före lokalradion fanns det något som heter regionalradion. Och som 19-åring praktiserade jag där. Och sen dess har jag varit i den här branschen. Alltså sen jag var 19.
Men du var 18 år när du började journalisthögskolan?
Ja, och det kan inte jag rekommendera rent allmänt.
Varför?
Varför inte?
Ja, dels för att jag visste ju ingenting om vare sig samhället eller mig själv. Hade ingenting att stå på förutom att jag var glad att gymnasiet var slut och sådär. Och att jag ville komma till radio för jag tyckte det var ett fantastiskt medium. Just bland annat av tekniska skäl. Genre, det här med elektricitet och sånt där. Och,
ja, just det.
Och hur ett högtalarelement fungerar.
Du vet vad fantommatning är?
Ja, absolut. Det gör jag.
Men är det inte sånt man får lära sig på journalisthögskolan? Om samhället och sig själv?
Alltså, grejen var att jag var lite... Jag är i många avseenden sent utvecklad, brukar jag säga.
Det är inte ensam om.
Det är inte ensam om. Nej, ja, du också. Ja, men det framgår ju av hans bok. Så att det här är inga privata hemligheter, utan offentliga hemligheter. Så att när men jag ville göra radio och sökte till journalisthögskolan. Och det var intagningsprov på den här tiden. Alltså jag sökte 1974 när jag gått ut gymnasiet. Och då var det prov, det var en psykolog som skulle träffa mig. Det var en aktiv journalist. Och så var det en massa intelligensprov och såna här saker. Men det känsliga var att de här intervjuerna, är det här en lämplig person för att bli journalist? Det var inte betyg alltså. Jag hade bra betyg men hade ingen nytta. Och jag var på vippen att inte komma in. Jag var sist av alla 60 som kom in. Jag hade sämst så att säga, betyg av psykolog och journalist som kom in. Så jag var jättenära att inte komma in.
Var det att de misstänkte att du hade höger åsikter eller?
18-årige Staffan, direkt från gymnasiet på Lidingö. Fast där kan man säga att när jag kom till journalisthögskolan, då märkte jag att jag kom från Lidingö, det gjorde att jag blev insorterad.
Just det.
Och sen såg jag väldigt valpig och otrygg ut och så hette jag Dopping och jag undrar om inte en del människor trodde att det var någon slags adligt eller något sånt här. Här kommer den här överklassaren från Lidingö och honom ska vi hålla kort. Jag fick det intrycket i alla fall, så jag kände mig väldigt utanför och fel där. Det var inte svar på frågan, va? Men pass på, så här kan det gå om man ställer en fråga.
Vi hade Janne Josefsson på besök och han kallade inte för journalisthögskolan utan vad sa han, kommunisthögskolan.
Ja, det gör han.
Upplevde du också att samma sak eller?
Ja, det var alltså såna insamlingsbössor för Rödluvan och Röd Front och och sånt där precis överallt. Ja, alltså det stod bössor typ till det, och så var det affischer från de här vänsterorganisationerna i korridorerna på journalistskolan.
Han gick väl, han gick...
Men det var ju korridoren, okay, det var inte i själva lektionssalen. Det är skillnad.
Oj, vilken skillnad.
Jag kommer ihåg på någon lektion så var det någon som tyckte att vi hela klassen skulle skriva under någon protest mot USA:s krigföring i Vietnam och sådär. Det kunde få plats på någon lektion och sådär. Men han gick väl i Göteborg, Jan Josefsson, va?
Mm. But now I have a question, like why it seems everyone is in agreement that the left has been very interested in journalism. Why was there like lack of interest from the right? Why is it like the right did not try to get into journalism in the same way? Det är att äga sanning.
Ja, alltså visst, det har gjorts försök ju att påverka hela samhällsdebatten från högerhåll. Man skapade Timbro och sån här stiftelsen Fritt Näringsliv, när man näringslivsfakta, det här är från 70-talet. Alltså. Men man försökte inte att påverka journalister som var unga, det har rätt i. Men det är nog delvis därför att man uppfattar att de är så otroligt ideologi, impuls, emotionellt styrda, de här unga människorna. Och folk vill ju ofta rasera de äldre samhällen när man är ung, och då blir det nästan på automatik, i alla fall då blir det liksom en vänsterposition.
Ja, men varför äldre journalister? Varför är de mest vänster?
Ja, det vet inte jag, ärligt talat. Mm.
Kan det inte vara att det är alltså journalistyrket som många andra, det är så här hantverkaryrke, och hantverkaryrke generellt sett är på vänstersidan än höger?
Det är inte många hantverkare.
Ideologi har genetisk komponent. Så du är genetiskt, du kan genetiskt vara lagd och vara lutad mer åt vänster eller höger. Så om du är vänsterlagd och vill klanka på etablissemanget, då blir väl journalistik en naturlig plats att gå till.
Yeah, but it's not just genetic though, because...
Inte bara.
But why... Like young people who would be genetically more disposed towards conservatism, why were they not interested in journalism?
You know? De är inte... Du kanske inte är lika sugen på att klanka ner på samhället.
Och de som är konservativa, de är ju mer för att bevara, och då hamnar man inom försvarsmakten eller polisorganisationen.
Jag tror ni tänker lite för mycket politik här och lite för lite om vad press och journalistik handlar om. Okay. En reporter vill ju göra någonting märkvärdigt och få beröm och bekräftelse. Och då ska man väldigt gärna avslöja någonting. Alltså någon som har makt på hög nivå, och i bästa fall så ska det leda till att personen får avgå eller hamna i fängelse och sådär. Den drivkraften tror jag är viktigare än om man är konservativ eller socialist. Det är på något vis, det finns ju helt enkelt massa ikoner inom journalistiken och folk vill vara som dem. Jan Guillou var ju en sån på 70-talet, och naturligtvis Woodward Bernstein. Så den här viljan av att liksom skaka om makten och agera som om man själv inte var makthavare. Det är många journalister det, men de låtsas inte om det. Det tror jag är en starkare förklaring till att bli så här. Sen dessutom, journalistiken, det blev fler journalister, blev populärt på 70-talet, och vänstervågen som började ungefär 68, den har ju präglat hela samhället och jättemycket hela akademin och jättemycket journalistutbildning.
Kan vi inte bara enas att det var en ren slump, alltså att tiden var så?
Men är det möjligt att det håller på att ändras just nu?
Men alltså, frågan är, har jag någon slags stämpel eller någon riktning i journalistiken? Det sägs ju inte rakt ut, men det antyds här. Att jag inte har det, eller att jag skulle vara höger. Så här, det finns någon sån antydning?
Nej, om jag får göra en analys, alltså inte på dig, men kvartal, den kom ju inte från ingenstans alls. Den kom ju för att det fanns väl en vakuum där som behövde fyllas. Och jag har tagit mig tid och lyssnat igenom väldigt många så här fredagsintervjuer. I vart fall de första åren så var det väl ändå en genomgående tema, du får rätta mig om jag har fel, att det var ju liksom samhällskritik och liksom ändå hög invandring, och liksom att man slår hårt mot vad heter politikerna för att de inte har varit tydliga med de frågorna. Och där uppfattar jag att kvartal fyller en roll, och det är väl mer på högersidan än vänster.
Vad är mitt i svensk journalistik? Vilket medium är det som vi kan säga här är liksom ingen vinkling alls?
Nyheter idag.
Så kan vi
placera
ut de andra medierna sen i relation till det. Är det Sveriges Televisions nyhetsredaktion som är mitten? Är det Dagens Nyheter? Är det Aftonbladet? Är det Svenska Dagbladet? Är det TT? Ja, säg gärna om du vet svaret. Men det var ju Jörgen Wittfeldt ensam som gjorde alla poddar i början. Så när du talar, Hanif, om hur det var i början, då tror jag att man kan hitta svaret i vad Jörgen Wittfeldt tyckte saknades, eller vad som liksom inte var som det skulle i Sveriges Radio där han jobbade i många år. Där jag också har jobbat med, jag slutade 2005. Och han uppfattade då att det fanns ett antal frågor som i alla fall inte beskrevs på allvar utan en massa sidoblickar eller utan underförstådda budskap eller underförstådda saker som man inte talade om. Och det faktum att, nu talar jag liksom som ambassadör för Jörgen här då, det faktum att han tyckte att det var någonting som saknades, och framförallt den här frånvaron av att vilja uppfostra publiken. Det var det som jag tror kom till uttryck i minst de första 15 intervjuerna som han gjorde. Sen kom ju veckopanelen sen också.
But also like it makes sense kind of like att Kvartal eller Jörgen eller ni generellt tyckte att det fanns en åsiktskorridor. Och den åsiktskorridoren, den bevaras mest av vänstern skulle jag säga här i Sverige.
Men varför skulle Kvartals respons på det betyda att de är höger?
Nej, inte nödvändigtvis
det. För att om de skulle vara vänster så skulle de vara nöjda med situationen.
They would oppose the narrative of the left that is trying at least to preserve that åsiktskorridor.
Jag tycker Kvartal har varit det enda mediet som jag kan gå in och läsa och bli överraskad varje gång. Varken av att det är höger eller vänster, utan att det är väldigt intressant och objektivt, ska man säga. Men intressant, långa analyser som jag gärna vill ta del av. Jag har aldrig sett Kvartal som höger.
Så det kommer alltså inga kritiska frågor till mig här uppenbarligen? Det är medhårs.
Jag säger det. Om vi tar din från journalisthögskolan, 18 år. När du är klar, vad gör du då?
1976 på hösten så går jag ut och tar journalistexamen som bara var 2 år på den tiden. Det är min akademiska utbildning. Och jag vill ju fortsätta med radio. Då ska alltså Stockholmsnytt läggas ner 77 och så startar den nya lokalradion. Och jag skulle förstås vilja jobba där, men jag är ju jättegrön. Jag har inte blivit så där otroligt professionell bara på min praktiktid. Och jag ska dessutom göra lumpen. Är uttagen till kokgruppchef, passar mig inte alls bra, och jag ville till Värnpliktsnytt men visste inte exakt hur man skulle söka. Så att du frågar mig vad jag gjorde efter. Alltså jag ville göra radio, jag ville göra det i Stockholm, och jag ville gärna få utlopp för den här känslan av direktsändning. Det är direktsändningen, men det är magiskt i början alltså.
Jag måste bara fråga, vad gör en kokgruppchef?
Ja, den personen är chef för en grupp med folk som kokar, eller rätt sagt kockar, som lagar mat helt enkelt. Man är ansvarig för gröt och matlagning i fält.
Då är du duktig i köket nu då?
Jag var helt värdelös. Jag kan berätta att jag var inne i 2 månader på så kallad gröntjänst på I1 i Kungsängen heter det då.
Ja.
Jag tummen mitt i handen när det handlar om spackla och snickra. Det hade jag också när det handlar om matlagning på den tiden.
Så de fick svälta soldaterna?
Ja, faktum är att jag kommer ihåg att jag fick i uppdrag där att jag skulle dopping ska tända pannan. Liksom, det var en slags vedpanna som man sen skulle laga mat på. Det här är 1977 alltså. Och jag tror det var klockan typ 4:45 eller sådär skulle jag dra igång det där, för att gröten ska vara klar kanske 5:45 eller sånt där. Inte fan fick jag fyr i pannan. Jag höll på som fan och slängde in tidningar och grejer. Alltså det är någon slags kokvagn. Och jag var ensam om det här, som jag minns. Det här är egentligen sånt här väldigt jobbigt att tala om alltså. Det här, jag gömt det här långt inne i mig.
Ja, om den kalla gröten.
Ja, så att, men det var verkligen, och sen kommer den här skäggige stora löjtnanten då och ser att jag inte har tänt. Jag kommer ihåg att jag fick en rejäl avhyvling och kände mig att jag var ganska värdelös på det här. Jag skämdes och var lite skraj. Jag tänkte att jag gjort bort mig. Men hur fan kan ni sätta mig som kokgruppchef? Har liksom inga förmågor alls att bedöma kompetens?
Men det var väl någonting som gjorde ändå att du skulle bli någon form av gruppchef. Du hade vissa kvaliteter. Annars så blir man ju vanlig liksom så här,
min intelligens skulle jag tro att det var det som han hade gått på. Ja, hur som helst så lyckades jag sen i alla fall söka till Värnpliktsnytt. Och ni vet att det har varit som en slags plantskola för massa journalister. Dit vill jag. Och dit kom jag. Och då blev jag medveten om att det finns såna här rock'n'roll-journalister som liksom lever ett jävla liv på nätterna och ändå gör succé på redaktionen på dagarna och sådär. Det var lite fascinerande. Jag var ganska väluppfostrad, det kanske ni märker. Eller har det... Och så kommer då de här typerna, till exempel Bert Wilborg. Någon som känner till Bert Wilborg, han är tyvärr avliden idag. Han var på Aftonbladet många år sedan, jobbade hos Stenbeck, det blev som informationsansvarig. Han var USA-korrespondent en period för Aftonbladet. Han är lika född samma år som jag förresten. Och han var en riktig murvel av den gamla sorten. Han lyckades, samtidigt som han gjorde lumpen på Värnpliktsnytt, så jobbade han halvtid på Aftonbladet. För han var redan anställd. Han var 22 år, hade redan jobb där. Så att han jobbade på nätterna, jag vet inte om han redigerade eller vad han gjorde. Va? Men han jobbade till, jag tror att han jobbade mellan 4-8 på natten. Sen kom han till lumpen. Sen gjorde han värnplikten alltså på dagarna efter att ha jobbat halva natten. Och han tjänade rätt bra då på Aftonbladet.
Säger det mer om lumpen eller om Aftonbladet?
Det här säger...
Eller om honom kanske?
Om honom och att man alltså på 70-talet kunde alltså ha ett halvtidsjobb på en kvällstidning samtidigt som man gjorde värnplikten. Sen hade han då vissa vanor då, exempelvis att han tyckte att när vi tog lunch då på Värnpliktsnytt vid redaktionen, då skulle vi gå till en restaurang, Pub Armborstet. Och han tyckte att oxfilé, en stor stark och en sexa bäsk, det passade mig bra till lunch. Jag var, då var 22 då, men alltså, så jag fick ju en massa olika impulser om hur man kan vara journalist på olika håll. Men innan jag var på Värnpliktsnytt så hade jag lyckats få jobb som nyhetsuppläsare på tidningarnas telegrambyrå TT, som 21-åring. Mm. Det var jag som läste upp nyheten om att Elvis Presley var död.
Är det så?
Wow. Oh, fan.
Annars hade väl inte någon trott på det riktigt, men nu gjorde jag det.
Men Staffan, du har ju en väldigt speciell röst. Den är ju väldigt len och fin.
Alltså, han har det alltid haft det.
Ja, men Mustafa står.
Han var kanske intresserad.
Alltså, man måste kunna ge komplimang.
Ja, jag gillar det. Och på min tid så fick man alltså gå till logoped, oavsett om man hade problem eller inte. Aha. Alla ska lära sig att hur rösten ska formas, hur andningen ska gå till och sånt där. Och hur man analyserar en text för att kunna betona och frasera.
Men inte nu, eller?
Nu är det inte något krav.
Fanns det inget undantag för skåningar?
Det behövdes inte eftersom de inte släpptes fram till mikrofonen. Förrän vid ett visst datum på 70-talet när den första skåningen som heter Rolf Hansson fick läsa nyheter på skånska. Och det var någonting som tidningarna skrev om.
Ja.
Sen dess har man släppt fritt naturligtvis. Då var ju
blev din röst ändrad av logoped?
Absolut. På Radio Stockholm som jag började på 1980 så blev jag dessutom trakasserad för vissa av mina ljud. Jag hade såna här främre skeljud. Jag sa 77 och Stockholms sjukhus, sa jag då. Och det blev jag hånad för. På den tiden kallades det för fruntimmers ske. Nästan alla norrlänningar har ju sådana sker som vet de pratar sådär. Mm. Men jag blev hånad för det. Men jag ändrade också lite grann mina ärn. Alltså jag sa kanske, min morsa säger fortfarande, jag ska gå till läkaren imorgon. Läkaren. Och jag fick lära mig att ett läkare, inte läkare och sådär. Dörr, inte dörr och sådär. Ja. Men jag kom ju redan från Mälardalen så att det var inte så att man måste göra om helt och hållet. Men när det handlar om min andning och hur jag bygger upp rösten så har jag alltså, nu tänker jag inte ens på det, men i flera år gjorde jag alltså röstövningar och andningsövningar varje dag innan jag gjorde någonting i radio. Flera år. Så att...
Men märker du att du, är det någonting du bara gör när du har en mikrofon framför dig eller ser du läkaren i privata sammanhang?
Men jag säger på samma sätt nu. Mm. Och jag säger inte kvinnor och såna saker. Jag säger alltid kvinnor. Det måste man inte göra. Det är inte fel att säga kvinnor.
Jag säger fruntimmer. Men...
Fruntimmer menar du väl?
du nämnde radio. Ja. Att det var direktsändningen. Och att det var en magi. Vill du berätta om den här magin?
Ja, alltså jag var ju skitskraj för det första, även för att banda i början. Alltså mikrofonen, den gröna lampan. Folk, det var alltid en grön lampa som tändes förr i tiden. Det har vi nästan slutat med nu, va? Jag hade mikrofonskräck i början. Så skrämmande var det. Samtidigt hade jag den här otroligt starka längtan efter att kunna fungera vid en mikrofon. Att det skulle låta okej ut i sändaren och så här. Men magin i direkt sen, nej, jag kan faktiskt inte förklara det riktigt, Örskan, vad det handlar om. Jag bara märkte i alla fall att stora delar av min nervositet försvann när jag väl var liksom ute i direktsändning. Kanske lite grann som att en del skådespelare faktiskt har ångest innan de går in på scenen, men sen händer det någonting, va, när man får det här mötet. Jag fick ju någon slags kärleksaffär med mikrofonerna till slut. Och särskilt när jag var ute. Vi gjorde jättemycket direktsändningar från stan och jag var HF-reporter, som man talar. HF betyder high frequency, men det var liksom, det var tekniken vi använde. Jag blev något av en specialist på att göra direktare på stan på Radio Stockholm.
Did you also like interview people all the time?
Ja, allting. Och väl otroligt lite manusberoende. Och skulle jag säga någonting av fakta så skrev jag det för hand 2-3 minuterinnan jag gick i sändning, så funderade på, så skrev jag några saker på de tidningar jag hade framför mig.
One thing that I'm curious about, apart from like how one has to pronounce words, for example, how was the language, how free was the language, how much could you, did you have to be like really proper with the person that you're interviewing, or was there like more room for like joking or like to talk about like to say something that is like a bit considered too private now, improper to talk about? Do you understand what I mean?
Det är som att du frågar, som att Staffan var journalist på 1800-talet. Så hur var det?
Nej, men the case changed.
Nej, men du är inne på någonting, Omar, där. Och alltså, när man är ute i miljö, du står vid Sergels torg, eller du pratar med någon organist i Klara kyrka, eller någon som just ska starta en springtävling i Ursvik, i den här miljön, så tar man ju liksom, då försvinner de här formella grejerna som man ofta gör när man befinner sig i, kanske en lokal som signalerar att det ska vara högtidligt. Radiostudior förr i tiden kunde göra att det kändes som att herregud, jag är en slags laboratorium här. Det här är inte liksom ett vardagsrum. Nu försöker man ju lite grann i alla fall att få den här studion att se ut lite grann mer som ett vanligt rum. Och det just för att man ska ta av sig de här formella kläderna. Men Omar, jag betalar om en sak för dig. Jag jobbade ju 2,5 år på TT:s radioredaktion. Det fanns ju inget högtidligare, mera formellt stelt än TT på den tiden. Och jag gjorde mig till då. Jag var 21 år och skulle låta som jag var 50. Jag försökte, alltså det är för att få trovärdigheten. Så att jag sa ungefär så här:
och det är dags för nyheter från TT. Statsminister Torbjörn Fälldin sa tidigare idag i riksdagen att Centerpartiet kommer att... Så där höll jag på. Och det tyckte min chef då, Kai Karlman, var bra, för att det fick inte komma ut att den här dopping var liksom en 22-årig typ som liksom knappt var torr bakom öronen. Så att, och då, där sa man det och dem, och vi sa till så här att herr Fälldin sa vidare i debatten, varvid oppositionsledaren herr Palme genmälde och sådär. Så pratade jag på TT. Sen kom jag till Radio Stockholm där det var helt annan kultur. Plus att det inte var liksom nyhetstelegram och manus. Så att jag har varit över hela den här informella, formella skalan.
Multiple personality.
Och du har ju sett, Mustafa, hur min konstiga karriär och så vidare. Jag håller med. Det är ju hela skalan från det mest seriösa, allvarliga på gränsen till formellt trista, till totalt trams och underhållning, Lili och Sussi, och inte ett vettigt ord.
Because something that, knowing you, something that I hear sometimes and it makes me smile when I'm listening to Kvartal, that I kind of know your sense of humor. You have somewhat of a cheeky sense of humor. And sometimes I feel that you are trying to push that a little bit with the guest, and you're like testing, huh, is it like far enough or should I go a bit further? That makes me smile.
Jo, absolut.
Men hur många olika röster kan du göra?
Nej, jag håller inte på att imitera. Jo, det gör jag i och för sig. Alltså, mina barn hör ju det så fort det någonting säger någon konst på radion, så imiterar jag det och karikerar och hånar. Är det det du menar? Du vill, men...
Ja, om du nyss gjorde du ju en röst när du ska låta som en 50-åring, eller nu är du ju 66 förstås, men
vet du vad, häromdagen så fick jag faktiskt nöjet att lyssna på när Henrik Jönsson imiterar dig, Chang.
Jaha!
Jäklar vad han gjorde det bra.
Alltså?
Ja, apropå det.
Vilket sammanhang var det?
Ja, men han var ju med i veckpanelen hos oss. Och vi brukar ha lite AV ibland efteråt och sådär. Och hur vi kom in på dig har jag ingen aning om. Jag nämnde nog att jag skulle hit förresten.
Ja, okej.
Och då fick han naturligtvis en del olika råd då.
Jag kan faktiskt säga att Henrik har prisat dig i flera tillfällen, Chang, och sagt att du är en, kanske till och med, eller är en bättre entreprenör än vad han är och har sinne för entreprenörskap bättre än vad han har.
Det säger han bara att jag blåst honom på någon affär sen så.
Mm.
Men, han sa att du spelar flåbusen, men du är inte en smart ingenjör, tror jag han sa ungefär.
Jag vet inte. Någonting. Jag håller hellre min bad boy-stämpel, för då har man inte förväntningar, då kan man inte göra någon besviken.
Du, en sak som jag läste om dig var hur många turer du har fram och tillbaka hos Sveriges Radio, Studio 1 bland annat.
Mm, 3 gånger har jag varit där.
Hur lyckades du gå dit, lämna, gå tillbaka, lämna, alltså, hur gick det där till?
Ja, först då, jag var med och startade Studio 1 januari 93. Innan dess fanns det någon som hette Kanalen. Och jag hade precis sagt upp mig på TV4 där jag jobbade de första 2,5 åren. Och jag hade ju jätteproblem med min image. För att det var efter att jag gjorde Radio Stockholm och Listan, framförallt det här popprogrammet 87-88, så hade jag en stämpel av att jag var en tramsputte och en popprofil. Och oseriös. Kanske lite skärmig och kul, men absolut inte en seriös journalist. Och jag kände då framförallt, jag kommer ihåg en speciell händelse 1989. När jag hade gjort ett extra knäck på en klubb i Stockholm som heter Melody. Och så hade jag var moderator eller konferensier som man då för en modelltävling. Och det var svarta pengar, kan jag känna nu. Jag kan ju inte bli partiledare, märker jag nu, eftersom jag fick svart 1989.
Chang blir glad nu.
Vad sa du?
Chang blir glad nu.
Ja, det hade varit värre om du hade tjänat vita pengar. Då hade jag sett ner på det, men okej. Okay.
Ja, men grejen är så här, att jag... Det här var då hade jag slutat på Listan, men hade ett nytt jobb på Malmö TV. Och kände så här, fan, ska jag aldrig kunna få bli seriös journalist? Är det stängt för mig? Det verkade så, för jag hade sökt sommarjobb på Ekot och sånt där. Jag hade slutat på Radio Stockholm och ville bli, jag ville i alla fall inte bara göra underhållning, om jag får göra lite underhållning och lite seriöst, men jag fick inte göra något seriöst alls. Och sen när jag stod där och tog, jag tror jag fick 8000 i handen för det här jobbet, den här på Melody, och det var en känd jury som jag intervjuade då inför publiken där. Hälften var jävligt berusade av juryn och så vidare. Det var liksom lite allmänt dränget och lite sunket och så här. Och så fick jag 8000 i handen 1989.
Det var
som att få 75 000 kronor. Oj. Och så tänkte jag så här, jag såg ner på mig själv då. Jag sa så här, för helvete Staffan. Om du verkligen vill göra någonting journalistiskt som inte handlar om trams och sånt där, och där din frisyr är det viktigaste tillgången, då kan du fan inte ta såna här jobb. Från och med nu, inga fler fnaskjobb.
Men vad fan, fnask tjänar ju bra med pengar.
Du får tänka på att det här kontexten här 1989, det här är alltså bara 22 år efter att vi fick högertrafik i Sverige. Ordet fnaskjobb har inte riktigt samma konnotation som nu alltså.
Är det svårt?
Men det är ändå världens äldsta yrke, så man får ju ha någon respekt för det, tänker jag.
Ja, okej. Men du får... Ja, hur som helst. Jag ville så här. Jag tänkte att om jag ska stöpa om min image och bli en person som är respekterad för bra journalistik, då fördröjs förmodligen den processen om jag står på Melody här och gör den här typen av jobb på kvällarna. Och så kan jag då efteråt gnälla, varför fick jag inte liksom komma till Aktuellt eller Samhällsprogrammet? Så att jag sa till mig själv då att nu, låt bli det här och försök överleva utan fnaskjobb. 1989 sa jag det till mig själv, tror jag var april-maj. Och det här var då året efter kom jag till TV4 i och för sig, men som kultur- och nöjesreporter, det vill säga jag hade fortfarande stämpeln av att jag var liksom på den lätta avdelningen. Men sen gjorde jag inga fler sådana här jobb, och 92 så bestämde jag mig för att sluta på TV4, för jag tyckte inte att jag hade en bra roll där, och jag borde kanske ha diskuterat med cheferna istället och fått en bra roll, men jag var lite för impulsstyrd. Så att jag säger upp mig först på hösten 92 och har inget nytt jobb. Så har jag gjort flera gånger. Dumt. Jag har inget nytt jobb och undrar och vill tänka radio. Fan, jag var ju bra på radio. Och tänk om det finns något seriöst jobb. Jag är ju ändå ganska seriös. Jag hade lett några nyhetssändningar också på TV4. Då ringer jag en bekant till mig som heter Gunnel Werner. Som var jättekänd samhällsjournalist, både radio och TV. Och som jag kände delvis därför att jag var på Cypern som FN-soldat några år tidigare. Som pressofficer, och då lärde jag känna henne och hennes man Peter Werner som bodde på Cypern. Hon var programledare på Kanalen, det stora samhällsprogrammet, och då ringde jag till Gunnel Werner och sa: du, nu ska jag sluta på TV4 här, fan, tror det finns något jobb på radion, vad fan ska jag göra? Jag ringde verkligen och vädjade, och då sa hon: ja, men hon var alltså programledare på det som var före Student. Ja, jag ska sluta här, säger hon. Och hela programmet ska förändras här. Så att, och de behöver ju folk faktiskt till det här nya programmet som ska börja snart, säger hon. Thomas Nordgren var så kallad gruppchef. Så att hon kopplade ihop mig med Thomas Nordgren och tyckte själv att det skulle vara en bra grej om jag skulle komma till att Studiet behövde någonting som var lite piggare än det som fanns liksom i de gråa P1-korridorerna. Så jag fick det jobbet att vara en av fyra nya programledare på Studio 1. Och det var det första, så att säga, första riktigt seriösa programledarjobb som jag fick efter TT-tiden.
Så taking risk pays off.
Ja. Men jag fick ju reda på efteråt, efter bara någon månad där, att det var jättemycket motstånd i radiohuset mot att jag skulle få det här jobbet. Och särskilt på Ekoredaktionen så var
varför just mot dig?
Ja, för att jag hade ju kvar den här imagen av att jag inte var en seriös, och jag hade ju gjort, det här var ju långt före kryptoniten och sjang, det här var långt före det, kom sen. Men ändå, det jag hade gjort på Radio Stockholm, att det här programmet Listan, att jag hade liksom blivit popkändis radiomässigt i lokalt i Stockholm, det räckte för att jag inte var av det rätta virket. Och det motståndet ledde ju inte till att jag inte fick jobbet, men jag kände instinktivt i radiohuset så här att jag inte riktigt var i mottagen. Den där har jag känt vid andra tillfällen också i livet, det där att jag funnits ett motstånd ibland väldigt orättvist, tycker jag, och jag är känslig för sånt.
Men var du då känslig? Blir du nedslagen av
ja,
det? Eller?
Ja. Jag har en känsla ofta, eller framförallt de första 50 åren av mitt liv, att inte riktigt höra till, att inte passa in, att vara utanför gemenskapen. Det har gjort att jag till stora delar har vant mig vid att vara utanför gemenskapen. Det har blivit nästan som en identitet och sånt. Så blir jag väldigt glad när jag kan liksom skapa bra relationer med människor idag. Men jag var van vid att inte vara med i gänget ganska mycket i de första åren.
Nu minns jag, vi hade en diskussion om det här på Clubhouse för typ 2 år sedan.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att vi snackade på Clubhouse, men inte ett ljud av vad jag sa, kommer jag inte ihåg.
För det jag minns är att jag tror vi andra pratade just om utanförskap, och att det var, jag minns att jag har oftast förknippat just utanförskap med att man har kanske någon utländsk bakgrund, och där man per automatik tänker att, alltså att man har företräde att känna så. Men jag minns att jag blev så förvånad över att det du sa också, att du kände en utanförskap.
Ja, det kan, och en del kanske tror att jag liksom koketterar här och att det är inte så, men det kommer väldigt djupt ifrån mig där. Och det här på journalisthögskolan när jag var 18 år och liksom kände liksom att den här överklasskillen från Lidingö, vad fan har du här att göra? Vi ska göra revolution. Samma sak när jag på Radio Stockholm, när jag var, så var det efter ett halvårs vikariat, jag kom dit 1980, så visade det sig att ordföranden för fackförbundet på Radio Stockholm, SIF-klubben, kraftigt argumenterade i klubben för att jag inte skulle få förlängt. Alltså facket. Trots att ledningen på Radio Stockholm ville ha mig kvar.
De kände solidarisk, ja.
Argumentet var att jag var fel typ för Radio Stockholm. Och så, det var andra gången så att säga, jag kände det här motstånd. Tredje gången då när jag kom till studiet i Ekoredaktionens motstånd. Alltså tre sådana här signifikanta faser. Och nu talar jag om yrkeslivet. Jag har ju ett privatliv också. Jag har vant mig lite grann med det där. Och jag tror att det har finns kvar lite grann och så. Så att, och det, jag tror också att det har skapat en viss känslighet hos mig som jag kan exploatera journalistiskt, som gör att, att jag har nytta av den. Jag mår, det är jobbigt att ha den som människa, men jag använder den liksom som ett verktyg eftersom jag kanske noterar en del. Och det du säger om att jag har som små cheeky saker, ja, det... Jag hittar dem hos mig själv och så kanske jag levererar dem så här lite, lite subtilt. Och det, jag tycker om det. Jag lyssnar mycket på nyanser. Och det är därför jag tycker att talad journalistik är så intressant. Det är så jävla mycket som får plats i rösten, i pauseringarna, i det du inte säger, hur du ändrar ton, betoning, röststyrkan som man kan ändra. En journalist som skriver, det är ju samma röststyrka hela tiden, bokstäverna ser likadana ut. Det är därför, jag använder det där speciella som det här ljudmediet har.
Men du säger att det var i yrkeslivet, var det samma sak i privatlivet eller?
Ja, alltså eftersom identiteten, jag hade ju inte så många kompisar när jag var ung dessutom, så att det jag gjorde yrkesmässigt var väl en stor del av mitt liv och sånt där, så att det var samma sak där.
Du är gift va?
Nej, har varit.
Har varit? Mm. Hur gammal var du när du träffade henne?
Den kvinna som jag gifte mig med och som jag har tre barn med, Kristel, jag var ju 39.
Men du hade tjejer innan henne?
Ja.
Ja, ja. Så det var ingen incel eller så?
Nej. Du ser ju... Det är bra att vi kommer in på det här för... också.
Ja.
Det är viktigt.
Ja, men vi pratade om 50 år i utanförskap. Vi vill liksom se hur illa var det.
Jag försöker ge mig på en kritisk fråga.
Det kan vara lite existentiellt också, sånt här sang. Ja. Du tolkar saken väldigt, väldigt konkret.
Ja, det gör jag.
Jag tänker på det här med när man pratar om utanförskap. Det är ju... En stor utav det är ju en känsla. En stor del av det kan vara också en identitet, men det behöver ju inte vara verkligt. Hur mycket av det tror du att det var verkligt och hur mycket du efteråt ser att det var fiktivt som man tillskriver sig?
Om ens eget fackförbund vill man ska bli av med jobbet, då är man
det. Det är ju en situation.
Det var flera som ville ha mig kvar och som försvarade mig. Jag fick inte själv vara med på fackmötet för jag var vikarie och hade inte tillträde till fackmötet. Däremot har jag varit medlem i journalistförbundet ända sedan jag var innan jag fyllde 20. Men jag ska ju inte namnge någon här alltså, men när folk försvarade mig på det här fackmötet och sa att doping är bra, honom ska vi ha, då blev den här ordföranden så förbannad så han kastade en stol på en ljudtekniker som fick uppsäka läkare efteråt. Så att i och för sig är jag ju lite mallig över att min person liksom genererar sådana här kraftfulla möten. Jag kommer ihåg din fråga.
Jag väntar på svar.
Och jag tror nu efterhand i den otroliga visdom som jag tycker har blommat upp hos mig på senare tid att det är nog delvis inbillat från min sida. Mm. Jag tror inte att jag var lika exkluderad som jag kände mig. Jag tror nog att jag har en tendens att upptolka saker och ting på det viset.
Men är inte Stockholm en stad man väldigt lätt känner sig ensam i? När jag flyttade upp från Skåne så slog det mig när jag satt i tunnelbanan. I Skåne, utanför Kristianstad, man tar en buss ut till, jag vet inte, Brösarpsbackar eller vad fan man ska.
Brösarpsbackar!
Ja, där de bräker. Ja, sitter du på bussen, det är 4 pass på bussen och så du. Och det är, jag vet inte vad, 30 säten. Det är klart du sätter dig i närheten av någon av de andra och tjabbar skit 20 minuter.
Nej, det gör du inte.
Jag gjorde.
Jävla freak.
Ja, jag är en freak.
Låt personen sitta i fred.
Han pratar om Skåne nu.
Jag pratar om Skåne, och det var fullt normalt där.
De är sociala och normala. Där.
Ja, men det är inga konstigheter. Så snacka med någon, för vi sitter här 20 minuter. Vad fan ska vi göra? Glo genom fönstret som 2 fånar. Och då kan man väl snacka lite skit. Så jag pratar med alla möjliga på tåg och bussen och sådär när man var någonstans. Så kom jag till Stockholm. Jag är ju likadan när jag är här. Då sätter mig på tunnelbanan och så börjar jag prata med någon som sitter mitt emot. Jag tänker, har jag ätit något konstigt och ryggar tillbaka? Luktar jag? Eller vad är det med folk här? Liksom. Sen provar man, det funkar inte. Folk blir livrädda för en.
Ja.
Och då helt plötsligt så är det som att man är omgiven av människor men man känner sig helt ensam.
Liksom. Är det verkligen så i Skåne?
Mycket mer.
Hur ofta kom folk och satt sig bredvid dig?
Ja, men de verkar vara mycket mer sociala.
Alltså när jag kom flytta till Kristianstad efter lumpen, jag hade bott där i en studentkorridor en vecka. Efter en vecka var jag bjuden till typ 3 olika hemmafester. Jag kände inte en käft där när jag flyttade dit. Det var verkligen bara, åh, någon ny idiot, ja, men häng med oss här.
Ja, så är det inte här i och
för sig. Staffan, om jag får komma med en liten utmaning. Mustafa, se ifall du håller med. Är det inte så att om man är liksom lite grann från ett finare område inom citationstecken, citattecken med Lidingö, Östermalm och så, så finns en föreställning att man har det så mycket bättre, men i det så kanske också finns att man känner sig väldigt ensam. Men jag och Mustafa, vi var på konfirmationsläger och majoriteten av de här ungdomarna var ju från finare områden, men, och vi hade ju massor med fördomar, jag hade massor med fördomar om dem, men när vi satt oss ner och började prata med dem så var det väldigt många som kände sig ensamma, för det fanns ju en massa föreställningar om dem, hur de skulle ha varit, men alltså, det visade sig många
fördomar dem, som vad?
Fördomar om att man är liksom från liksom finare området, man har det mycket bättre, man har per automatik en nära krets och umgås, att man har ett bra liv.
Man har allt det materiella.
De är sådana som äter med bestick hemma och grejer.
Ja, det kanske man har, men att det finns en otrolig ensamhet i det. Och att många känner sig ensamma, men det fanns inte ens någonstans ett forum att prata om. För man fick inte ens prata om det.
Men ja, jag vet inte hur det är med det, men alltså, jag bodde i en lägenhet på Lidingö. Visserligen ganska stor, men en lägenhet tre trappor upp i liksom ett flerfamiljshus. Hade aldrig bott i en villa. Hade knappt varit i en villa när jag, liksom, när jag går i skolan. Men bara för att jag är från Lidingö så tror man då att jag är överklass. Så att,
men det var gåslever till frukost hemma.
Ja,
det är ju också att man känner sig utanför.
Kryddost på sportbröd hela tiden.
Och kryddost sen så, på sportbröd?
Ja, och så var det sån här djupfryst juice, Donald Duck. Det var sån här liten, rund liten cylinder. Och den var djupfryst, den här juiceklumpen. Och den stod han liksom med sån här elvis på morgonen för att få liksom liv i den här juicen. Så att, och det var då 6:15 när jag inte hade gått upp än i rummet intill. Jag hade inte så bra ljud.
Men då bodde du hos föräldrarna eller bodde du själv? Ja. I en stor lägenhet.
Alltså, jag pratar om barnet Staffan dock.
Alltså barnet, jaha.
Jaha. Men alltså
tänkte du kanske hade den där Donald Duck till du var 25 eller något. Han i fan hade haft den till 30.
Nej, det var gåsleverfrågan du hade om att det var. Nej, men jag kommer från verkligen typisk medelklass.
Ja, men att det blir alltså att när man är från medelklass att per automatik så blir det en utanförskap, för att det normala där man ska vara är ju liksom vara från arbetarklass för att man ska kunna slå uppåt, men om man är från medelklassen då är det på något sätt, man har inte ens rätt att klaga.
Men det som var på journalisterskolan, det typiska där var väl att de flesta andra där i skolan, de var politiskt medvetna. De var också medelklass naturligtvis, något som alla som går där i medelklass, men de var politiskt medvetna och visste på något vis hur samhället var, och om de såg någonting som såg ut som att här kommer in en femte kolonnare, här är kanske en person som inte är med på revolutionen, då är det väldigt skönt att kunna, jag vet att man vill dela upp verkligen de som är med oss och de som är emot oss. De flesta som går där är medelklass.
Det är väldigt tur att vi kom ut ifrån det där idag i media, känner jag, att det inte är så längre.
Tycker du att det där har blivit, alltså att det är en liknande så som när du växte upp, men att det har bytt språk och så, nu pratar man om privilegier och hudfärg och på ett annat sätt?
Ja, alltså jag är ju så gammal så att det var ju verkligen etniskt och utseendemässigt språkligt väldigt homogent Sverige som jag växte upp i. Och då fanns det ju inte riktigt utrymme för någon stor woke-diskussion på 60-talet och 70-talets början.
Men det är väl fortfarande väldigt etniskt homogent på redaktionerna, tänker jag. Jag ser en bild på Aftonbladet eller DN. Alla är ju vita medelålders medelklass.
Hur ser du
för att med städerskan, för hon är väl från Thailand.
Vem sa du?
Om man ser en bild. Nu tar ju en årlig bild på DN.
Ja.
Eller Aftonbladet. Eller vad det, ja, framförallt i DN. Där är det ju väldigt kritvitt.
Men du, jag tittar ju... Jag ser på bilder och sådana saker, men jag läser också väldigt mycket namnskyltar. Jag tycker det finns väldigt många människor där namnet skyltar om att det finns en utländsk bakgrund. Så att jag tycker inte att det är homogent idag. Nej, det tycker jag är fel beskrivning.
Inte lika homogent är det inte.
Jag tänker på bland annat då Sveriges Television, Sveriges Radio, Expressen och alla möjliga medier som jag läser. Så, nej, det tycker jag inte. Alltså om det finns en homogenitet så är det ju i så fall insidan. Det är ju i så fall ideologin, tankarna, världsbilden. Där tycker jag att det finns. Och det är ju delvis det som kvartal är ju en reaktion på. Fast, ja, den intressanta mångfalden finns ju faktiskt inte bara på utsidan.
Det fanns ju ett upprop på Sveriges Radio. Folk som var, vad kallar de sig, rasifierade kroppar och det där. Och som gapade på cheferna att de fick, det var något glastak. De fick inte göra karriär.
Vems SR? Frågetecken.
Ja, exakt. Och jag kunde faktiskt sympatisera med den här. Sen håller jag inte med om retoriken, det här med rasifierade kroppar och hela det där. Men själva poängen, för att Sveriges Radio går ju ut väldigt hårt med ett löfte, eller hela public service för den delen, att det ska vara mångfald, ska spegla samhället i alla aspekter och alla är välkomna och väldigt så här. Och då tar man in ett antal med annan hudfärg eller yttre attribut eller annat namn eller något sånt, bara för att kunna visa den här statistiken. Men de blir undanskuffade i en liten hörna. Det är inte meningen att de ska göra karriär, för det, du har ju nepotismen där och den vill man ju behålla. Och det är klart, då blir man ju lite, känner man sig nog kanske lite bedragen, man har sökt sig dit med det här löftet. Jag vet inte om du förstår jag tänker.
Men Chang, är inte det en gemensam, är det inte samspel? Att man vill ha personer med en annan bakgrund och så, men de som söker anspelar ju på de här att de är så jäkla unika och olika, ja, och de har annan bakgrund, och så man utnyttjar ju själv den här positionen.
Som man ropar får man svar förstås, men om du ställer ut det här löftet, men den är ju inte ärligt menad från public service, inte fan vill Hanna Stjärne flytta på sig för någon rasifierad från förorten eller någonting, vad det nu kan vara, eller någon annan chef där.
Vem är Hanna Stjärne?
VD på SVT.
Jag är bara vanlig snickare.
Text, det finns en bra app för text-tv. Står det massor med dig.
Den stora frågan. Vad tycker du om public service?
Är det den stora frågan?
Ja.
Ja, jag tycker att public service är en otroligt viktig tanke om vad som behövs i den demokratiska infrastrukturen för att den ska fungera väl. Med tanke på att marknadskrafterna kommer inte leda till att alla möjliga delar av Sverige och världen kommer att rapporteras, bevakas och granskas bara för att någon kan driva ett företag på det. Dessutom så yttrandefriheten gör ju att ingen kan ju tvinga en viss tidning att rapportera någonting särskilt. Det vill säga, det blir massa bra saker, men det kommer bli massa luckor. Och om man då har public service med väldigt speciella krav och väldigt speciell finansiering och en tydlig styrning som gör att det här leder till kvalitets... Jag talar inte bara om journalistik, utan jag talar liksom om all programverksamhet. Nu talar vi mest om Sveriges Radio och Sveriges Television. Då finns det en chans att en stor del av befolkningen kan vara välinformerad om många olika viktiga frågor. Och även underhållen, inte bara informerad, men även underhållen. Och att man får vara med i diskussioner, alltså att det blir en debatt, ett samtal. Och att den här verksamheten präglas av mycket hög kvalitet när det handlar om att det ska vara sant, att det ska vara viktigt, att det ska vara begripligt för människor med olika utbildningsnivåer och för människor som kanske har olika språkkunskaper. Alltså begripligheten, kvaliteten på innehållet, språket, att man har någonting att förhålla sig till och kanske bli inspirerad av. Det här är ett språk som fungerar. Om jag talar så här eller skriver så här så kommer jag bli förstådd. Den idén tycker jag är jättebra. Den bygger på att de här företagen lever upp till de här kraven som är mycket, mycket högre än på kommersiella tidningar. Eftersom det finns en lag om detta och det finns ett sändningstillstånd och det finns kontroll. Jag tycker inte att man lever upp till alla de här kraven, och det gäller framför allt när det handlar om att det är för många sakfel, tycker jag helt enkelt. Saklighetsnivån är för låg, och jag tycker inte att det verkar som att man anstränger sig så väldigt mycket mera än vad Aftonbladet eller Norrländska Socialdemokraten eller Kvällsposten gör. Jag säger inte att de gör jättemycket dåliga saker, men Sveriges Radio och Ekot numera är inte mer noggranna med i sin telegramkoll än vad tidningarna är. Då menar jag att då gör man inte det man ska.
But isn't there like some kind of, let's say, ideological imbalance that exists in those who work in public service, that could be reflected in their job.
Alltså det finns ju en risk i att alla tidnings- eller medieredaktioner har präglats av en viss ideologi. Och grejen är att det är ju tillåtet för vanliga medieföretag, men det är inte tillåtet för public service. Det finns ju en speciell regel där om att kravet på opartiskhet är ju väldigt, väldigt starkt.
Vad skönt då att de aldrig är ideologiskt färgade, tänker jag.
Jag är lite grann häpen ibland över hur man tolkar de här principerna och så. Och dessutom så finns det en tendens att när de här företagen blir angripna och de påstås att de så att säga är biased, så säger de ju nästan aldrig: vi ska titta på det här, det är möjligt att ni har rätt, det kan finnas en risk. Utan tvärtom så säger man ju alltid så här: absolut inte. Vi har jätteprofessionell personal, och om vi blir angripna så är det en del av en högerextrem kampanj och trollar mer.
Man går och sen nästan, anställer de mer personal.
Man går väldigt sällan med på att det finns någon anledning till kritik.
Va? Och, ja, jag tycker de är jätteödmjuka.
Jag tänkte säga det.
Hur ska ni gå fram här?
Staffan, att när jag följer dig, ja. Så du är en av de få public service-kritikerna som jag uppfattar faktiskt kommer med konstruktiv kritik. Och det är inte,
och
den
inte
här,
dekonstruktiv
nej,
kritik.
Nej, men det är inte den här Aron Flam, Jens Gaman, Chang Frick-kritiken som bara är så här: man hittar minsta lilla fel och så bara lägg ner public service. Utan du verkar verkligen, du kommer med sakgrejer som men det här kanske man kan, hur mottas det från dina gamla kollegor på public service när du kommer med kritiken?
Jag har ju tyvärr inte så mycket kontakt. Det med några undantag, men jag har inte mycket kontakt. Och jag försökte i några år att på Twitter till exempel och Facebook att delge en del av mina tankar om public service. Både när det var bra och dåligt. Kanske mest det som brast. Och ja, det är ju möts av tystnad. I några fall har jag möts av motangrepp och hån ungefär, med att ja, du har uppenbarligen inget vettigt för det och sådär. Så att det lönar sig tyvärr inte att komma med konstruktiv kritik mot public service. Och jag vet inte om jag behandlas bättre eller sämre för att jag har jobbat där en gång. Jag misstänker att det är möjligen sämre. De tycker inte om folk som har varit inne i de här redaktionerna.
Du är en kontrarevolutionär.
Ja, de tror förmodligen att jag har gått över till någon slags fiendesida. Det finns inte, tycker jag, en sund attityd till kritik. Och det finns en bunkermentalitet, uppfattar jag i alla fall.
Kan det vara för att det är en bunker där?
Alltså du menar rent fysiskt? Ja. Alltså, den fanns redan innan det var så hermetiskt tillslutet, så fanns det. Det här är en kultur och det sitter i väggarna. Det är skitsvårt att påverka kulturer. Och det har gjorts vissa försök för några år sedan. Alltså värdegrund är ju ett ord som nu är bespottat. Jag tillhör inte de som bespottar det, för att om man menar med värdegrund en slags kollektivt värderingsläge, så kan man analysera den värdegrunden. Alltså vad är det för saker och ting, för synsätt som är dominerande på en arbetsplats? Vad är det för beteenden som är uppskattade? Vad är det för värderingar och åsikter som går hem? Och vilka är det som inte gör det? Det kan man beskriva som en värdegrund eller som en kultur. Den är jättesvår att ändra. Men jag menar ju att eftersom det finns den här bunkermentaliteten och en slags reflexmässigt avfärdande av kritik utifrån, så behöver det där ändras. Och det kommer inte göra det av sig självt, utan det måste ju vara en stor, jag höll på att säga hjärntvätt, men det måste vara en process där cheferna och ledarna säger så här: hörni, vi har ett problem, det är inte som det ska riktigt här, och vi behöver göra en förflyttning alla tillsammans. Jag och mina kollegor som chefer kommer göra så här. Vi kommer från och med nu, och säg till mig om jag misslyckas med det, vi kommer göra de här förändringarna mot mitt tidigare beteende för att bidra till den här flyttningen av vår kultur. Och ni måste göra det också. Låt oss göra det tillsammans. Det är skitsvårt. Har ni hört någon chef på public service uttrycka sig på det här viset? Att vi har en brist, någonting som måste förändras, och vi ska göra det tillsammans, och jag är medansvarig för att vi har det så här, och nu ska vi tillsammans. Och så önskar jag att man på public service-företag som vill hålla många år i framtiden tog det ansvaret. För annars, om man inte tar det här, när man faktiskt har en tvångsfinansiering, om man inte tar det ansvaret utan en viss del av befolkningen misstror det här, då kommer det förstås inte hålla.
Men vad får du att tro att man kan lära gamla hundar att sitta?
Ja, för att det har visat sig att åtminstone att en del gyckar Chang har faktiskt på senare år lärt sig saker som de inte kunde, och förmest tolka lite av bokstavet som du brukar.
Ja, jag förstår, det här flyger helt över huvudet på mig. Jag känner inte igen mig alls.
Ja, men påstår du så här att det per definition absolut inte är möjligt att ändra en kultur i ett public service-företag? Det går
jo,
inte.
Om du byter människor.
Ja, jag har inte uteslutit den möjligheten.
Men jag tror också att skulle man behöva diskutera en liten effektivisering och vi behöver skära ner budget för att det är lågkonjunktur och hög inflation, då tror jag att det kan bli fart i röven på en del där. Men så länge du är garanterad en viss summa oavsett hur du beter dig, så varför ska du ens ta initiativ till att ändra dig? Mm. I företag är det ju så, om du inte skärper det blir du av med jobbet, för att det är marknadsekonomi som gäller. Där gäller ju planekonomi. Nu vet ju i mandatperioden får vi våra 8 miljarder per år, så ja, det är redan bestämt.
Vad specifikt pratar vi här nu? Alltså om en chef på public service skulle gå ut och säga så här, vi har de här problemen. Vilka problem skulle du vilja att man nämnde?
Ja, för det första så, alltså det som jag tycker inte är så jättekontroversiellt är ju att konstatera att det faktiskt är en del felaktiga uppgifter som publiceras. Ja, alltså jag skrev ju en bok för några år sedan tillsammans med Sibion Ljunggren som heter Inte lögn, inte sant.
Den har jag läst.
Den har du läst, ja. Och den beskriver mekanismerna som gör att det blir en skillnad mellan den verkliga verkligheten och medieverkligheten. Och så har vi då några lite drastiska exempel på saker och ting som är fel. De flesta handlar ju inte just om Sveriges Radio eller Sveriges Television. Men till exempel, där finns det ett exempel på något reportage som hade att göra med övervikt. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men alltså det är ju, ni hör ju ibland att alltså, har vi ett förtydligande här. Till sist har vi ett förtydligande. Och så.
Senast igår kväll.
Ja, det var ju på Aktuellt. Ja. Ja, och då kallade de för förtydligande när de hade... Vad var det som gällde nu igen?
Vad handlar det om nu igen?
Jag kommer ihåg att jag sa till min son så här att det där var ju inte att de bara blev lite tydligare, utan det var ju en helt annan uppgift. Varför kallar de inte det för en rättelse? Men hur som helst, men också det faktum att Sveriges Radio har speciellt ansvar för att värna det svenska språket. Och visserligen kan folk ha olika uppfattningar om exakt vad det innebär, men det finns i alla fall en särskild uppgift om det. De har ju också språkvårdare som ger ett antal rekommendationer om både vilka ord man ska använda och hur de ska uttalas och sådär. Och jag har ett överdrivet intresse för ord, som ni kanske vet. Det är verkligen, jag menar att det är överdrivet, men jag har haft det alltså sen innan jag var 20 år gammal. Och de jättemånga bryter mot de här sakerna. Alltså trots att det finns en rekommendation så säger man helt annorlunda där. Och till exempel så heter det accessoar och inte accessoar. Men alla säger ju accessoar. Men det heter alltså, det här är det inte så att du kan säga vad du vill. Fredrik Lindström har ingenting här att komma med, utan det heter accessoar.
Men nu är inte han här för att försvara sig.
Det här med opartiskhet är ju svårare naturligtvis. Den frågan där. Och där många gånger så är det ju så att ordvalet kan ju spegla vilket perspektiv man har. På 70-talet så fanns det en period när vänstern ville kalla arbetsgivare för arbetsköpare istället. Och sådär. För att man ville markera liksom den där...
Det är faktiskt mer korrekt. I like it.
You like it? Okej. Okay. Mm. Men och grejen är så här. Om man
för då blir ju den som tar arbeten arbetssäljare.
Men ta det här med utförsäljningar av allmännyttan. Utförsäljning. Mm. Det ordet i motsats till försäljning antyder att det är ett väldigt, väldigt lågt pris. Förmodligen för lågt pris.
Men det är ju oftast också...
Nej, jag har ingenting att hämta här.
Du vet, någon har ju upptäckt hantverksbranschen här nu och...
Men man får ju vara konsekvent.
Skattetryck tycker en del är ett högervänligt uttryck. Man kan liksom tala om skatteandel eller skattekvot. Skattetryck blir negativt. Om man säger så här, vi ska inte använda ord som har en sån här perspektivmarkerande roll, utan vi ska använda verkligen ord där det spelar ingen roll om du är vänsterpartist eller någonting högre. Och vi har en intensiv diskussion om det här på redaktionerna, och vi följer sen det här, för vi ska, det ska inte gå, det ska vara korrekt att säga att ni har inte någon bias där. Men de gör ju inte det, de har ju inte en levande diskussion, de bryr sig inte ens om vad sina egna språkvårdare rekommenderar. Det tycker jag är ett exempel på att man inte jobbar med den här aspekten av kvalitet.
Det är lite roligt, för exakt den här diskussionen har funnits bland alternativmedier. Vilka ord man ska använda.
Ja,
Och
det är en viktig diskussion.
Jag kommer ihåg när, ja, nu är det ju publikationen Fria Tider då som kanske är lite speciell, men när de uppfann ordet högbidragstagare. Och den har de kört rätt konsekvent. De ganska så här, de familj som tar med massa unga som tar maxa bidragen. Så istället för höginkomsttagare så fokuserar de på högbidragstagare. Ja, det tyckte jag var också så lite så här.
Ja,
man kan leka med...
Vi hade inte kört den på TT:s rådredaktion på 70-talet, hade vi inte kört
den. Hade ni inte kört den.
Om jag ställer en sån här fråga. Om vi tar... För den här kritiken du kommer med, den tycker jag är väldigt spännande, för den hör jag väldigt lite om. Alltså just med hur man använder språk och rätt termer och så vidare. Men om vi tar den kritiken som kommer främst från Ganman och Aron Flam, vad i den kritiken håller du med och vad håller du inte med?
Jag kommer ihåg i huvudet nu vad de har sagt och skrivit.
Men du vet ju vad de ungefär står.
The narrative liksom. In general.
Ja.
Eller?
Alltså, jag tycker ju att de skjuter över målet genom att den är så otroligt grov och trubbig framförd, den kritiken.
Det är ju Aron i en nötskal.
Men...
Utan han har kan förstå vad sig.
Men jag och det är egentligen, jag tror att det kan, det dels beror det på Jens Ganmans och Aron Flams personlighet kanske, men jag tror också att de har reagerat på det faktum att man inte får någon respons när man försöker att diskutera. Jag som då försöker, är lite mer väluppfostrad, jag kommer ju från Lidingö som ni vet, jag får inte heller någon respons med min tonalitet som är lite mindre av konspirationsnatur och sådär. Jag pratar ju inte massa om att de ger sina familjer jobb och sånt där.
Men det gör de ju.
Det är möjligt, men jag pratar inte så mycket om det.
Nej. Du pekar bara inte på nepotism. Ah, okay, ja, men då så.
Jag försöker verkligen hitta saker och ting som går att upptäcka och som skulle gå att förändra och som jag tror påverkar förtroendet för de här företagen. Men det blir ändå ingen respons, och då blir det väl naturligtvis att, att tonläget höjs något enormt.
Men en grej jag noterade är att det var i början så sa du att du ser public service som en del av den demokratiska infrastrukturen. Hur har du landat i den premissen?
Jag i och för sig måste erkänna indoktrinerad till att tycka så. Det var en del av utbildningen på Journalisthögskolan, plus när jag läser alla styrdokument och tankar om varför vi har public service, både från företagen själva och från politiskt håll, när man ger den här privilegiet att få finansieringen, så är det uttryckt på det där viset att det här är, och framförallt just för att det ska vara så att det finns en chans till att även folk som inte har så mycket pengar är välinformerade, så att de kan bli aktiva medborgare och fatta beslut och faktiskt ha genomtänkta val när de går till valrymnen och sånt där. Och eftersom det, dessutom blir det ju på något vis att när det finns kommersiella medier, till exempel Aftonbladet och Dagens Nyheter, de kan ju vara hur bra som helst i teorin, men det finns ju ingen som har en plikt att ge ut de här tidningarna år efter år. De kan ju läggas ner.
But because one can say like the exact opposite statement as well, that public service could be a democratic problem. Maybe not when it comes necessarily to news, but definitely I would say when it comes to culture. A lot of people could problematize that culture that is state financed is not democratic culture, really. That culture should be totally free. So how do you think about that part?
Ja, alltså den tidigare lösningen innan det här formellt sett var en skatt, det gjordes ju för att man det skulle så mycket det gick vara en sorts avstånd mellan den politiska nivån och programföretagen. Man hade ju så här styrelser och grejer emellan, förvaltningsstiftelser. Det är ju inte så att man sitter i riksdagen och bestämmer vilka program det ska vara. Däremot finns det en massa ramar. Jag egentligen har det inte blivit så stor skillnad för att det nu är en skatt. Skillnaden är minimal, tycker jag. Det är ganska mycket semantiskt där.
Så skillnaden redaktionellt, menar du?
Ja, så skillnaden i självständighet. Nivån av fristående.
Men innan var det ju en punktskatt på tv-apparater i princip, fast man kallade det för en avgift. Men arbetsgivaravgift är ju inte mindre skatt bara för att man kallar det en avgift. Och i samband med eller licens, kallar man det tv-licens.
Ja, och på grund av att det var så att säga så väldigt stor del av befolkningen som tvingades betala det här, visserligen baserat på ett innehav av en viss pryl och
sådär. Ja, en punktskatt blev det då.
Ja, så att det var i praktiken en skatt redan på den tiden det kallades för licens eller avgift. Men du är inne på, Omar, att överhuvudtaget menar du så ska inte något programföretag ha någon slags relation till en politiska till politisk.
Well, partly stat. That I'm kind of like I don't think it's one can be totally free if one is financed by the state. This is one thing. So there is the part that being financed by the state is a problem, but there is another part of centralization of culture is also a problem, because now they like public service has a lot of resources. Like if you look at podcasts, for example, there's like a huge number of podcasts that's produced by public service.
Jag tror de har 30 poddar.
What the fuck?
Men då konkurrerar de ju med privata grejer för folks skattepengar.
Exakt, det jag menar. And they have like more resources. And like apart from that, see also the people who have been made famous because of public service and were able, because of the platform they got on public service, to have a much higher advantage compared to other free actors in society who also want to be a part of this cultural environment.
Konkurrensen.
Men vi har en tendens att tala väldigt mycket om nationella medier här, SVT och SR, men vi har ju lokalradion också på 25 ställen och ting. Och, alltså lokalt menar jag, så är det inte en person som bestämmer vilket lokalprogram det ska vara på alla olika ställen. Det är ju, finns en decentralisering där. Så att alltså i princip så vill man ju väldigt gärna, jag tycker att det är cheferna för de här programbolagen skulle kunna utforma programmen väldigt annorlunda mot idag utan att det skulle komma några protester från den politiska nivån eller riksdagen. Jag tycker det är en intressantare fråga. Det är därför jag inte är lika sugen som du på att tycka att det här är ett problem, att det överhuvudtaget är statligt finansierat. Jag tycker inte att det är det stora problemet. Utan det är faktiskt programlagen själva har väldigt stor handlingsfrihet inom de här ramarna som sändningstillståndet och radiolagen ger. Det är därför som jag försöker i min diskuterande om public service försöker se, är det möjligt att påverka de som faktiskt sitter och jobbar där nu? Jag försöker inte påverka politikerna eller kulturutskottet, utan jag riktar mig direkt till de som gör, för jag har själv jobbat där och undrar, varför gör man på detta viset? Varför gör man inte programmet lite annorlunda? Varför tar man inte och betonar det här med saklighet och säger, vi kanske kan komma 20 minuter senare än Expressen med vår pushnotis om vi därmed har gjort mera kontroll av att det faktiskt är korrekt uppgiften. Det kanske, vi har råd att komma 20 minuter senare för att vi är inte kommersiella, vi har en statlig finansiering. Tycker jag. Man skulle kunna göra så. Men de gör ju inte så. Utan de är precis med i samma race där med poddarna, kanske illustrerar också att alla är med liksom i samma syltburk. De har ju råd i public service att faktiskt köra ett annat race för att de har den här garanterade finansiering. Jag önskar att de var lite mer egensinniga på det.
Den här tondövheten du pratar om, är den unik för public service eller kan man se det hos andra myndigheter? Jag tänker främst på polisen. Polisen är inte bra på att hantera kritik utifrån. Och vi har en dysfunktionell polisledning som jag har inte hört dem gå ut och säga så här: vi har problem inom organisationen och vi behöver göra det här och det här bättre. Och vi har poliser som inte vågar gå ut och prata om den dysfunktionella organisationen, för de vet att de kommer att hamna på en svart lista.
Jag leder ibland diskussioner och gör intervjuer på det där ämnet som du talar om nu. Och jag är inte beredd att avge egna åsikter faktiskt om polisen. Delvis, nu kan man fråga, men fan, du hade så mycket synpunkter på public service, kan man tycka. Ja, det finns några områden där jag tycker att det så att säga, är naturligt för mig att också uttrycka åsikter. Och det är framförallt det som handlar om demokratisk infrastruktur. Jag diskuterar ofta samtalsklimatet, hur politiker uttrycker sig, i vilken mån de slarvar med fakta. Det tycker jag är rimligt att jag har synpunkter på det, på grund av att just det är en del av medievärlden. Men jag kommer inte göra det när det handlar om polisen, för att jag tycker att mitt förtroende kan skadas.
Mustafa, det fanns faktiskt en väldigt duktig polischef som gjorde en stor omorganisation, Dan Eliasson.
Han som gjorde omorganisationen.
Men om vi håller oss till medievärlden, just den här kopplingen till demokrati. Jag gillar att du var ärlig i svaret ändå. Du sa att jag är indoktrinerad i att ge det svaret.
Men jag tror på det också, ärligt talat.
Då är du indoktrinerad.
Jag tror på att du tror på det också. Men det som slår mig där, för det är jättemånga som använder det argumentet så fort det blir en debatt om public service, att vi måste ha en så kallad oberoende media för att garantera demokratin. Men du kan ju bara gå på Wikipedia och se att public service grundades efter att Sverige har varit ett demokratiskt land väldigt länge. Till och med kvinnlig rösträtt gick igenom innan public service fanns.
2 år innan.
Ja, 4 år innan. Okay. 5 år. Ah, ja, okej. Okay. Petitesser.
Jag älskar petitesser.
Jag med. Men, så bevisligen behövs det inte någon public service för att garantera demokratins existens. Hur kan man argumentera för public service om man pausar demokratiargumentet en stund? Om det inte är vitalt för vår demokrati.
När radion kom 1923 uppfattar jag att det var, eller 25 kanske var. 23, farsan föddes 23. Man tror att allting började
vi
vara.
Vi säger 24.
Det är verkligen inte.
Kan inte kompromissa.
När detta nya medium kom, om jag har förstått saken rätt, så var ganska många makthavare i Sverige och framförallt politiken då, rädd för att det här löper oss ur händerna. Det här blir farligt om vem som helst får sända radio. Så att det var liksom drivkraften att det här måste vi se till att inte lämna till bara marknadskrafter och entreprenörer. Det måste vi ta kontroll över.
Intressant att det hände för 100 år sedan. Ja. Och så har vi samma diskussion idag. Om internet.
Men det var starten då, och sen så började man titta väldigt mycket på hur man gjort i England. BBC blev ju förebild för det, och sen så kom TV på 50-talet och det var ännu värre. Då skulle ju folk bli, det har ju en väldigt stark emotionell kraft på oss, TV. Och man har ju inte behandlat tidningsbranschen på riktigt samma sätt, och den hade ju mycket äldre tradition. Men just de här nya medierna som man uppfattade var, så att säga, kunde mera sätta klorna i hela befolkningen, där blev det viktigt att på något vis se till att etablissemanget har en visst inflytande och att det inte står utanför. Och på grund av att det är så extremt hög mediekonsumtion av framförallt TV, det är så många timmar, eller skärmar kan man säga idag, så är det väl inte orimligt att säga att det spelar en viss roll att det finns något slags kvalitetsinnehåll i det som folk tittar på och lyssnar på. Och det finns ju nämligen en risk, alltså opium för folket, sades det ju om religionen då i gamla Ryssland. Det skulle ju kunna vara så att folk bara faktiskt sitter och är förhäxade av såna här serier och inte överhuvudtaget intresserar sig för omvärlden. Den risken skulle ju kunna finnas om det, så att säga, inte fanns nyhets- och samhällsprogram och en levande debatt och sådär. Är det bara Mustafa och jag som är riktiga public service-vänner i
ja, det brukar vara så.
Det brukar vara så.
Det är inte public service.
Jag är vän också, men jag har public service. Jag tycker att de behövs mot sådana som er.
Ja. Som er?
Mot?
Är det bara för Omas hudfärg? Är det det du försöker antyda här?
Staffan, jag har en fråga angående det du sa förut, att public service har mer kan liksom fakta granska grejerna och att de kan ta lite längre tid på sig innan de sänder nyheterna och så, eller vad den är. Och min fundering är det verkligen sant? Kan public service vara lika relevant om inte de är med och tävlar och skjuter ut liksom information och nyheterna lika snabbt som de andra medierna. För att jag tänker bara på typ P3, man kan tydligt visa på P3 att de saknar så många, typ, de har inte så många lyssnare eller överhuvudtaget, och då blir de själva irrelevanta, och jag misstänker att det kan även hända public service också.
Ja, det är en vanlig bild då att de tappar mark, och om de inte är attraktiva och har väldigt hög lyssning och tittning och sånt här. Jag menar att den risken får man ta, för att det är kvalitetsnivåkravet som är själva raison d'être för att vi har public service. De är inte bara till för att de ska ha en stor publik, utan de är till för att de ska ge någonting av en viss kvalitet som inte garanteras av marknaden. Mm. Om det leder till att de blir lite långsammare och att vissa andra medier kommer att få ibland en större publik, så får det vara så, tycker jag.
Det måste vara trovärdigt.
There is something that I'm not saying that you say that or that you think that way, but something that I heard a little bit that others argue, an argument that's a bit paternalistic when it comes to the state, that the state has to kind of show the people what they should be interested in, what culture, for example, they should consume. And this, I think, is a bit problematic. I think people should be, it's more democratic for people to gravitate towards what they are interested in without any intervention from a state or any kind of centralized power. When it comes to culture, when it comes to interests and so on. What do you think about that?
Ja, vad tycker du om att man ska vara fri att välja själv?
Ja.
Det är ju det du säger.
Ja, men det låter på mig som att det, nästan alla intressen och behov kommer att tillgodoses av fria medier, bara för att de är fria. Det kanske är så, jag vet inte.
Why wouldn't it?
För vi behöver ett lägereld som vi kan samlas kring. Aktuellt, Agenda, Melodifestivalen.
Vad är det för fel på dig?
Fotbolls-VM.
1 maj.
Are you having a psychosis?
Det är en så relevant fråga. Ta till exempel fotbolls-VM. Det kostar ju sjukt mycket pengar.
Ja.
Ska vi som skattebetalare behöva finansiera den här fucking sjuka... Att man ska ha de här sändningsrättigheterna. Det är ju sjuka summor pengar. Och vilka går de där pengarna så småningom till? Det är ju enskilda aktörer, de här FIFA-bossarna.
Ja, jag ska ge dig lite rätt, Omar. Jag tycker att de här sändningstillstånden är alldeles för detaljerade. Och för många år sedan så bestämde de till exempel att minst 55% av allt som sänds i P1 åtminstone skulle göras av distrikten utanför Stockholm. Varför i helvete ska det vara politiska beslut i Sveriges riksdag om hur många procent av en viss resursandel som befinner sig i vilket län? Alltså det hade inte ett susning med innehållet att göra, och faktiskt inte någonting heller att göra med. Det ledde ju till bland annat att man gjorde Kvällsöppet och Svar direkt i Göteborg, där man tog 90% av alla deltagarna från Stockholm, chartade ett plan från Bromma för att köra ner till Göteborg för att göra programmet i Göteborg. Och då kunde man säga, titta, det är distrikten, här är lokal produktion och så vidare. Det finns också massor med andra detaljerade grejer om hur, vilka språkområden som ska speglas och andelar hit och dit och styrningar som alltså ges av politiken, och så sitter man och läser det här på de här programbolagen och säger så här, det här måste vi följa. Det tycker jag alltså är orimligt med den där styrningen. Men jag misstror ändå det där liksom att vi inte behöver public service, att det skulle vara minst lika bra utan, om vi skulle spara pengarna. Men jag måste erkänna att det här är lite av en tro på min sida. Men på grund av att jag tycker att det är så viktigt och att jag tycker att det är så otroligt privilegium att få de här resurserna med hjälp av beslut i riksdagen, så blir jag ju också så jävla besviken när jag tycker att man hanterar resurserna och förtroendet dåligt och avvisar konstruktiv kritik utifrån. Det är därför jag tycker...
Det är ett problem.
Kulturen här borde verkligen förändras och sånt. Och det skulle människorna där kunna göra, men det är en tystnadskultur som finns där inne, så att folk, många går ju mår dåligt av att det är en sån här kultur. Jag skulle inte trivas med det.
Och där är jag på din sida. Jag tycker att man ska göra det för att, alltså, att förbättra så mycket man kan. Men inte att bara lägga ner det. Ibland så tänker jag så här att det sker så stora förändringar hela tiden. Och att det går ibland lite för fort. och public service har varit en del av vår kultur under så lång tid, och att bara säga, men bränn ner skiten, vi behöver inte det. Det är liksom, det är en liten del av vår identitet.
We can compromise
Av din identitet.
We can compromise a little bit. Like, when it comes to the news or att granska politiker, for example, I can see maybe there is a point. But when it comes to culture and entertainment, I don't see at all a point why
det finns ingen inhemsk svensk kultur.
Trams i byxa.
Hur kan det då finnas en inhemsk svensk public service?
Just nu så går det en serie som heter Händelse vid vatten.
Ja.
Jag har inte sett den. Jag har läst en massa om den. Jag såg att en person i DN skrev att det var ett självskadebeteende att inte publicera alla sex delarna på en gång. Det var löjligt. Men har någon av er sett första?
Nej, men jag ska se den. Den verkar väldigt lovande.
Mikael Marsimen heter ju regissören som ju... Och jag är inte så säker på att den här sortens kvalitetsdrama skulle kunna skapas i TV4 eller Femman eller Discovery. Eller vad det
heter. Men Netflix, HBO?
Ja, alltså de rena film- och seriekanalerna, ja. Men alltså...
Dokumentärer finns det där, fantastiska.
Och det finns en, jag vet inte hur stor andelen av befolkningen som inte har råd med sånt som Netflix. Men jag är övertygad om att den finns.
Alltså, Netflix, vad kostar det? Man kunde finansiera invandringen med Netflix som Quattro Stagioni.
149 tror jag betalar i månaden, men jag har liksom möjlighet att fler kan titta.
80 år sedan.
Men alltså, att ha det som ett argument emot att vi har public service med en sån kvalitetsproduktion, att alltså, säga det finns Netflix, jag tycker inte det räcker till riktigt. Och du är det lilla vi har kvar av den här lägereldsmöjligheten som Mustafa är inne på, jag håller med om att det inte är som förr alltså, och det är splittrat och folk sitter med sina egna grejer. Men jag tycker att vi, låt oss inte avskaffa den möjligheten ändå.
Men jag funderar på demokratiargumentet. Alltså, du har ju inte någon public service-tradition i USA, mig veteligen.
De har NPR, men det är inte skattefinansierat.
Det är ideellt på olika sätt. Ja, det är donationer och grejer.
Den är väl inte så stor heller, utan det är ju Fox News och CNN och de här kanalerna, så HBO och de här som är stora.
Ja,
men ett annat land som är mycket närmare public service, det är ju Ryssland. Där har du ju faktiskt statligt ägda tv-kanaler. Så jag funderar lite det här demokratiargumentet.
Fast, fast de går ju väl in och petar i innehållet.
För vi har inte några politiker som utser styrelsen.
Ja, fast en politiker i Sverige kan inte gå och säga, hörni, ni får ta bort det där segmentet där ni kritiserar Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson.
Det är inte riktigt så det går till i Ryssland, utan kanalchefen trillar ut genom ett fönster.
Okej, så de får sända kritiken.
Ja, oja.
Men om man skulle jämföra Sveriges Radio och SVT med BBC, vad kan man säga BBC, för det är ju liksom brittiska motsvarigheten, vad är det de är duktiga på som vi skulle kunna ta efter?
Jag har nästan bara liksom lite lösa fördomsliknande kunskaper om BBC. Men jag är övertygad om att de har en mer intensiv diskussion i kvalitetsfrågor och det som handlar om saklighet och språk och framförande än vad vi har i alla fall. Så att kvalitetsengagemanget tror jag finns på BBC på ett annat sätt. De har ändå skurit ner en massa och haft alla möjliga utmaningar, men mitt intryck är att de håller fast vid det där och inte är så ängsliga.
Jag skulle vilja höra Staffans take på hur hela den här Erdogan-dockan-gate,
den har jag bara tänkt på,
har skildrats av journalistiken i Sverige.
Erdogan-docka, kan någon dra den snabbt?
Ja, men jag tror det var Chang.
Jag
tror det var din docka, Chang.
Nej, det kanske dyker upp en docka som vi har gjort.
Men Staffan, vad har hänt med Erdogan-dockan?
Ja, de heter väl Rojava-kommittéerna, yes, som ligger bakom den här demonstrationen som var någonstans utanför stadshuset. De hängde upp en docka som såg ut som Erdogan i en lyktstolpe. Och det där, det var ju förjävligt, tyckte Kristersson och Billström. Och det var liksom en sabotage mot Sverige, sa Kristersson. Och
på riktigt?
Ja.
Sa de det?
Ja, sabotage.
Ja. Så att det var en
mot NATO-ansökan. Och det ledde ju väldigt snabbt till att Turkiet avbokade talmannens, Andreas Norlén skulle ha, och tillsammans med Finlands talman skulle ha åkt till Ankara nu i den här veckan. Idag tror jag.
I think we all behaved like fucking pussies.
Men, det är ju helt bizarrt.
Det som är lite intressant är förstås att jag håller med dem som säger att det är osmakligt att hänga upp politikerdockor på ett sätt som kan föra tankarna till att de ska avrättas. Jag tycker illa om det. Även om det är för mycket att kalla det för skenavrättning, var det någon som kallar det för.
Ja, Billström eller Kristersson gjorde det.
Ja, det är inte riktigt bra. Men frågan är, när vi säger så här att vår demokrati, det är den som vi skyddar på olika sätt, bland annat med hjälp av NATO, så är det liksom vår självständighet och vår suveränitet och våra värden som vi har. Och där är ju yttrandefrihet och demonstrationsfrihet otroligt centralt. Och frågan är då, men den här dockan hängs upp, ryms det inom den?
Ja.
Jag var lite tveksam först när jag såg det, för jag tyckte det kunde uppfattas som ett hot om våld på ett sätt. Och det kanske, jag är inte jurist och sådär. Men nu är jag ganska säker på att det inte är ett brott, utan att det ryms inom yttrandefriheten, även om Sverige befinner sig i en NATO-process. Och då har vi en jätteintressant målkonflikt där å ena sidan. Vi ska värna yttrandefriheten, men väldigt många tycker att den här NATO-processen är viktig att skydda också. Då är det förstås viktigt vad vi får reda på i medierna. Men var du inne på liksom hur det har skildrats?
Ja. Eller det bara, hur har det skildrats?
Ja, lite med ena handen så där tycker jag. Men frågan är, hur har vi, ja, väl så här, politikerna har ju påstått en massa saker. Till exempel har ju Kristersson sagt så här att vi skulle reagera på precis samma sätt om det gjordes mot en svensk ledare. Och då har ju folk visat sig att just det där skedde ju då med Reinfeldt för några år sedan. Då hängde upp någon liknande sak.
Jag tror det var i Turkiet eller så var det något annat.
Eldade de inte upp en docka om Reinfeldt?
Eller en bild på honom eller något.
Och det var väl ingen svensk politiker som sa att det där var trevligt och bra, men det var inte våldsamma protester, utan man ansåg också att...
Nej, men Reinfeldt tog till och med i försvar att man ska ha yttrandefrihet och kunna... Ja. Det var något sånt svar, väldigt överslätande. Absolut inte någonting att det här var...
Det var i Turkiet eller?
Jag vet inte vad det var.
Eller kan ha varit i Iran eller...
Det var något med något sådant. Men om jag minns det rätt, om jag ska vara lite djävulens advokat, så var vi inte heller mitt uppe i en NATO-ansökan med det landet.
Nej.
Och jag kan tycka att den här frågan har fått min... Vad ska jag säga? Jag tycker... Alltså, alla de som kritiserar och säger så här, vi har yttrandefrihet i Sverige och Kristersson och Billström och regeringen, de kryper för Turkiet.
Ja, det gör de, ja.
Och de säger att Turkiet är en demokrati och bla bla bla. Ja, men alltså, vi är mitt uppe i en NATO-ansökan och vi förhandlar med ett land som inte vill släppa in oss. Har vi någon slags förståelse för att vi är inte i en position att säga till Turkiet, det var rätt det som hände med dockan vid yttrandefrihet i Sverige, och förresten, ni är ingen demokrati heller. Ni fängslar era journalister. Ja. Och så bara, förresten, hur går det med våra ansökan? Har vi kommit lite närmare varandra?
Well, I agree with you, but actually this has all what Turkey has been doing with Sweden has been, it made me like swing a little bit when it comes to NATO question. I think that maybe it's not worth it. I'm not sure.
Det är inte värt att med NATO.
I'm not so sure that it's worth it to be Turkey's bitch. That Sweden becomes Turkey's bitch in order to be like NATO.
Vi har gått med i NATO.
They are milking us. Like,
är det ens möjligt att ha det på det här sättet? Jag fattar inte hur Turkiet kan ha så stor... Well, hur den kan påverka.
Like all the countries in NATO have to agree.
Alla måste, jag vet, men vad fan, hur kan inte de andra länderna ha påtryckningar på Turkiet att släppa in oss?
Okej, nu ska jag berätta geopolitik. Turkiet sitter med ena foten hos Putin och andra foten i USA. Och USA vill inte att Turkiet lämnar NATO, för att då betyder det att han blir mer allierad med Putin. Och det är en maktkamp här mellan öst och väst liksom. Så att de vill ju, och det här fattar Erdogan, så han vill ju mjölka detta så som möjligt. Protesterna mot Sverige har inte med Sverige att göra. Det är att han vill sätta press mot USA. USA har väl lite intresse i att vi går med, för då kan de stationera ut kärnvapen. Nej, det sa jag inte högt. Jag menar USA:s militär på svensk mark.
And to win some points as well, like in Turkey, before the elections.
Ja, det är valrörelse i Turkiet också. Så att då är Sverige en tacksam slagpåse. Mm. Men nu det var några flygplan som F-16 eller vad de heter som Turkiet ska få köpa av USA nu och grejer. Och man misstänker väl att när de skriver under de här papperna till slut och att ni får köpa de här så under bordet så är det också sagt att nu får ni liksom släppa in Sverige med. Och det här är ju saker som sker långt ovanför Billströms och Kristerssons huvud. Det finns ingen anledning för dem att krypa på alla fyra och ta den där bak. Vi behöver liksom inte förnedra oss. Det bara låta det vara. Man kan ju bara spela coolt. Jag tycker så, det är tråkigt. Men vi lämnar inte ut kurder för att de ska fängslas bara för att de har begått det hemska brottet journalistik. Man kan ju bara svara så liksom, och så är det bra med det.
Ett problem tycker jag med de här politiska uttalandena efter dockan är ju att de är lite otydliga eller mångtydiga och vaga. Så man kan uppfatta på lite olika sätt. Till exempel kan man uppfatta det sådär som ni säger att vi håller på och kryper och vi liksom håller på och schackrar med saker och ting. Otydlighet, jag är ju emot otydlighet och har man ingen åsikt så kan man ju berätta att man inte har någon, men har man en åsikt ska man anstränga sig tycker jag och bli begriplig, och därför så tycker jag att det hade varit önskvärt om de ledande politikerna varit glasklara om att det här tycker vi var ganska otrevligt, men det är ingen tvekan om att det här är tillåtet för yttrandefrihet i Sverige och det är liksom en sak som vi är ett kärnvärde.
Or maybe don't comment at all.
Exakt.
Nej, men
om man hade hängt upp en docka på Irans andliga ledare så hade Kristersson aldrig gått ut och sagt vi tycker det här är förfärligt.
Och varför tror du att det inte hade gjort det?
Alltså du menar att,
för att det gynnar honom politiskt?
Här hade varit en elegant retorik alltså, är det det ni menar?
Ja. Ja. Du behöver inte kommentera moralen i akten. Du säger bara att det här är tillåtet i Sverige.
Det ringer en TT-journalist och säger så här, till statsrådsberedningen så säger att det hänger en docka här på stadshuset här med Erdogan. Vad säger de om det här? Och då ska svaret vara Vadå då? En sen då?
Jag skulle sagt det råder yttrandefrihet i det här landet.
Ja, men då har du ut. Ja, men då säger man ju något.
Men om man ska försvara Kristersson, kan det inte vara att han är bara grön på posten och att han inte ger honom? Han är ju det.
Kolla, det här är vad public service gör med era hjärnor.
Nej, alltså.
Han är ju, ge honom lite tid så kommer han komma in i det.
Yttrandefrihet är bra, men just nu passar det inte. Så
Askan, det är så. Det är precis så det är. Just nu, fan, tagga lite. Ta det lite lugnt nu. Hela Sverige
så vi ska tumma på yttrandefriheten nu.
Just nu får man vara lite... Just nu får man vara lite pragmatisk. Alltså, vad är det Billström, Kristersson och regeringen vill? De vill Sveriges bästa.
Nej.
Sluta.
Jo, de vill, men de kanske inte har kapaciteten.
Nej, just nu vill de att vi går med NATO.
Men så dum är det inte du, Mustafa.
Att vi går med NATO så fort som möjligt. Så att,
det är så här.
Så att vi säkrar vår framtid.
Det värsta som kan hända NATO-gänget är att det blir fred i Ukraina. För då stängs det här fönstret och de kan få med sig folk och gå med i NATO. För i alla tider så har ju Sverige överlag folk varit lite... Vi behåller vår neutralitet, det har funkat. Det har varit den linjen som har gällt. Men nu äntligen fanns det en chans. Ryssarna gick in i Ukraina och började kriga där. Så nu äntligen så har vi ett fönster här när opinionen ändå svänger för att vi kanske ska vara med i NATO. Och då vill man baxa igenom det så att inget grusas på vägen. Och så skitade sig och så försvann den chansen. Det är mycket det handlar om. Det är någon... Wallenberg vill väl ha en större exportmarknad, jag vet inte. För han var väl inblandad tidigt i det där att med de här mötena med Finland och skicka in ansökan. Så det handlar inte om några vackra... Ryssarna skiter ju i Sverige. Det handlar ju inte om... Alltså man använder ju Ryssland som ett argument där, men ryssarna har väl fan noll intresse att gå in i Sverige. De har ju fullt upp fan bara med att försöka ta östra Ukraina och klara knappt av det. Det är så mycket falska premisser i hela den här diskussionen. Det har ingen betydelse om vi är med i NATO eller inte. Vi kan vara med, vi kan stå utanför.
Det har väl betydelse om vi är med i NATO eller inte.
Men vad skillnad gör
det? Skillnaden är väl vi är det enda landet som inte är med i NATO i den regionen. Finland är till och med... Ja, men Finland kommer ju gå med och så ska vi vara utanför.
De kränker vår luft hela tiden.
Ja, de där.
Luften är fri.
Ryssarna gör det. Ja, och vad händer om vi är ett NATO-land?
Ja, men vet du vilka som flest gånger kränker svenskt luftrum? Det är USA. Andra NATO-länder som har gjort det som mycket, mycket oftare än vad ryssarna har gjort.
Alltså är det en kränkning?
Ja. De är ju allierade med oss.
Nej, vi övar ju tillsammans.
Alltså en kränkning är ofta så här. Ryssarna är ute och flyger i Östersjön. Något strul med GPSen. Under en minut och 22 sekunder. Jag har läst de här jävla rapporterna.
Vad är det strul med GPSen?
Ja, men det jag skojar inte.
Det är ganska kul att lyssna. lyssna på er.
Staffan, du var ju kommunikatör för Försvarsmakten.
Ja.
Eller hur?
Var det ditt sätt att avbryta Chang?
Ja, det var det. Men visst skulle du kommentera det på det här sättet om du var kommunikatör för ryska Försvarsmakten?
Jaha, jag har inte riktigt föreställt mig hur jag skulle formulera mig om jag befann mig i den rollen. Sådär. Men det var väl kanske någonting i den riktningen.
Visst var ett bra svar. Ja. Strul med GPS.
Ja, men man blåser upp.
Ja, det är roligt sagt faktiskt.
Ja, men det är bokstavligen. Men, i vissa av de här flygplanen har de en sån här gammal 90-tals GPS de har köpt från USA någonstans.
Men effektiv kommunikation handlar inte bara om att vara tydlig utan också trovärdig. Så att det är två saker, två ten.
Försöker du antyda något här nu?
Ja, du var jättetydlig.
Tack Staffan.
Staffan, how is dating life for a 60-year-old man in Stockholm?
Använder du Tinder?
Nej, det gör jag inte. Du utgår från att det pågår ett dejtande från min sida. Du utgår från det. Ja, det tycker jag inte att du gör egentligen. Nej, uh-huh. Men frågan är lite allmän och mitt svar är vagt.
Okay. Jag kan fixa testosteron. Det gör att du känner dig lite mer viril.
Men
eller vad
han
heter
kanske
det?
Inte vill ha. Han kanske vill ha lite slätare, mjukare.
Det är några som har sagt att det finns tendenser till grabbighet i den här podden. Men det tycker jag är våldsamt.
Jag förstår inte alls vad du pratar om.
Nej, men om vi bara stannar kvar vid den här
datingvärlden.
Nej, men det kanske tycker det är intressant hur det är att bli gammal. Det kanske det är ute efter.
Yeah, give us something.
Ja, jo, det är klart att man tittar väldigt mycket på parkbänkar och duvor och sånt. Och går in på minpension.se varje vecka. Det är mycket sånt. Men jag försöker jobba lite grann också.
Okay.
Ja, då och då. Jag ska jobba.
Jag har väldigt svårt att se mig dig gå i pension.
Ja, jag tror inte att jättemånga människor, i alla fall när de är i din ålder, tycker att det är svårt att tänka på pension överhuvudtaget. Jag har hållit därifrån mig på ett idiotiskt sätt i hela mitt liv, så att jag blev ganska häpen när jag märkte att jag närmade mig den nivån. Så att, men ja, jag har lite av Peter Pan-komplex tror jag. Liksom, att jag tror att jag liksom aldrig ska bli stor. Så här. Väldigt länge var jag yngst i olika sammanhang, framförallt innan jag fyllde 30. Ja, det var så dumt. Jag tänkte så här, ja, jag är yngst. Liksom. Det är min roll att vara yngst. Så märkte jag plötsligt att jag var i mitten efter ett tag. Och idag är jag utan konkurrens äldst på kvartal. Läskig utveckling. Mm. Regeringen gör som vanligt ingenting.
Vet du vad testosterondoktorn sa till mig?
Nej, du går hos...
Ja, jag köper inte det olagligt. Jag gör det faktiskt med högkostnadsskydd.
Fast måste du ha det fortfarande, Chang?
Du...
Du har ju shapat till det. Du har ju gått ner i vikt. Du
har gått ner 2 kilo.
Men du har blivit smalare i ansiktet.
Vad sa doktorn till dig?
Han sa, du har aldrig varit så gammal som du är nu.
Vilket chockbesked att få.
Ja, men vad upplyftande. Det var liksom...
en gör så gött den kan, som Ralf Edström sa. Efter sitt senaste nickmål.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubb Zista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabbarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betalar kningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering. Ibland. Dit bidrak jor grabarna miket glada. Dit stot jor zista moltit mojlik, helt enkelt. Tak, min wen.